Hej och välkomna till avsnitt 18 av Modiga människor. Idag så får ni lyssna på Sepide Gazemi. Ja, det här avsnittet, ja, det var en sån resa för både henne och mig. Jag är så imponerad av henne. Det hon gjorde idag i det här avsnittet, det är en resa utöver det vanliga. Jag sitter här mitt emot Sepide. Hon skulle varit min hembarnmorska faktiskt på den här hemförlossningen som inte blev av. Sen har jag fortsatt att följa dig på lite sociala medier och även hade någon efter liksom, kring med förlossningen där. Men ja, som sagt, du jobbar som hembarnmorska.
Mm.
Och det är väl lite det vi ska prata om, för att i dessa tider nu så är det inte så mycket med det. Hemförlossningsbidraget har tagits bort.
Precis.
Och jag vet att du är en av dem som brinner för detta.
Verkligen.
Men det här när du blev sjuk, alltså, visste du om själv? Kände du att någonting var fel? Eller?
Det gjorde jag.
Ja.
Så att jag kände en väldigt diffus, tryckande känsla. Låga bugsmärtor. Och jag besökte gynakuten på Karolinska. Och då kollade de ultraljud och sa att det är en liten cysta som försvinner av sig självt. Ät p-piller under sommaren och kom tillbaka i höst, så kollar vi igen och kollar att den har försvunnit. Och så åkte jag hem och 4 timmar senare kom jag tillbaka med urinstopp. Tumören var så stor och liksom ströp äggstocken och även gjorde att jag inte kunde kissa. Så det blev en akut operation och sen så fick jag diagnosen äggstockscancer.
Så fort?
Precis.
Hur stor?
Tumören var 12 gånger 5 cm.
Det.
Så som en knytnäve.
Apropå att bara bli hemskickad liksom.
Nej, men jag kände ju väldigt tydligt att det är de som inte är som det ska. Och verkligen stod på mig. Det är en diffus känsla, det är diffus tryckande smärta. Och det är anledningen till att äggstockscancer upptäcks så sent. Så att det är många som inte klarar sig. Jag hade tur. Det upptäcktes när det var stadie 2. Så jag gjorde 3 gynoperationer och genomgick en tung cellgiftsbehandling.
Ja, precis. Jag frågade dig här innan. Du tappade allt hår, men du har ett helt fantastiskt hår. Svårt för vem som helst, tänker jag, att tappa håret.
Ja, det var tufft som 20-åring att tappa allt sitt hår.
Och det är ju i sammanhanget egentligen så här, förlåt, inte låta så här, ditt hår, men jag menar, du får ju veta att du har, jag vet inte hur dödlig liksom äggstockscancer, alltså som utgången. Men det kanske mer har att göra med att man upptäcker den så sent.
Ja, precis. Ja. Och det är extremt ovanligt hos 20-åriga flickor att få det. Oftast äldre kvinnor som får det.
Men det vet jag ju att det här vänder ju liksom upp och ner på ditt liv. För vid det här tillfället så hade du hade redan läst i 3 år här. Nej,
det hade jag inte.
Nej.
Utan jag var ju så himla målmedveten och skulle bli frisk från den här sjukdomen. Jag skulle bevisa för mig själv och alla andra att jag är minsann tillräckligt frisk. Så jag åkte faktiskt till universitetet dagtid från morgonen till efter lunch, satt på föreläsningarna med PVK i handen. Och sen så åkte jag till sjukhuset, till Radiumhemmet, och fick min cellgiftsbehandling på eftermiddagen och natten där. Och sen så åkte jag till föreläsningen igen på morgonen.
Wow, vad intressant apropå.
Det var liksom mitt sätt att, nej, jag är inte sjuk. Jag får behandling och går på föreläsningar samtidigt.
Mm. Men gjorde det att du kände dig friskare?
Ja, det var en coping-strategi. Att bara känna att nej, men jag klarar det här och att jag ska leva ett normalt liv samtidigt. Mm. Och det fick ju givetvis bakslag. Jag kom ju in i en jättetung trötthet som höll i sig i ett helt år efter.
Men du är ju envis.
Ja.
Ja.
Mm. Och det gjorde ju att, eftersom jag redan innan jag fick diagnosen hade bestämt mig för att läsa datasystemvetenskap och bara bestämde att nu kör jag på, så hann jag ju inte reflektera så mycket om det här var rätt eller hur kändes det här ämnet, utan det var cancern som jag hade mest fokus på. Och när jag blev friskförklarad fick jag en helt annan syn på det hela och tänkte efter, men gud, är det ens det jag vill jobba med? Vad tråkigt.
Så där kommer liksom allt i kapp.
Exakt, exakt. Ja. För jag fick liksom tid att reflektera, omvärdera allting, och hela min syn på mitt liv ändrades.
Mm. Så att, ja, en värdefull gåva. Mm.
Verkligen.
Men var du någon gång under sjukdomstiden rädd att eller lyckades du hålla bort de känslorna?
Nej, när man får en sån svår sjukdom så är det väldigt vanligt att man får dödsångest.
Mm.
Och att man hela tiden tänker att man får återfall.
Mm.
Så under 10 års tid så tänkte jag att nu kommer jag bli sjuk igen. Så fort jag fick ont i huvudet, då ville jag röntga hjärnan. Fick jag ont i magen, då ville jag kolla om jag inte hade fått cancer i magen. Det, liksom, det var mycket fokus på cancer.
Såklart.
Mm.
Så att, ja, var tungt.
Mm.
Men även under, liksom, trots det, under de här 10 åren som följer, så träffar du en man. Du omvärderar allting. Precis. Efter att ni har fått 2 barn som det visar sig att du kan få, trots Precis. Att du har genomgått de här behandlingarna, och du får fatt i en liksom förnimmelse, så som jag upplever det när du berättade om det här att föda barn, att du kan inte föda liksom 1 miljon barn för att vara med om det här.
Precis.
Men du kan omfamna livet.
Precis. Man kan säga att ingenting var självklart för mig längre efter cancern och dödsångesten. Att få leva utan att vara rädd för att man ska bli sjuk. Det var bara liksom att få vara här och nu blev väldigt viktigt för mig. Och jag ville liksom jobba med livet. Jag ville inte jobba med något tråkigt som datasystemvetenskap.
Mm.
När jag födde 2 friska barn trots sjukdomen och fick en sån fantastisk förlossningsupplevelse, tänkte jag att alltså, jag vill vara med om det här om och om igen.
Och kände du samma sak med båda barnen?
Ja. Ännu mer med andra när det gick så snabbt och enkelt. Det är alltid lite svårare när det är första barnet. Men...
Ja.
Mm. Så att efter andra barnet, då bestämde jag mig för att sluta på datasystemvetenskapliga linjen och börja plugga till sjuksköterska.
Mm. Och det är ju så bra att du gjorde det.
Ja.
För jag menar, med det du jobbar med nu.
Mm.
Men du beskrev också så fint vad som hände under tiden du gick där som undersköterska.
Ja, precis. I och med att jag redan hade pluggat 3 år så ville jag ju inte riskera att plugga 3 år till sjuksköterska. Och sen upptäcka att oj, nu gjorde jag fel igen. Mm. Så jag bestämde mig för att jobba som undersköterska under utbildningen för att testa och se om det här var en fantasi eller något jag verkligen ville jobba med. Och det var helt fantastiskt. Det var ju bättre än fantasin.
Mm.
Jag älskade det.
Men det var ju inte bara det, utan det var ju också det här du beskrev, att med vissa barnmorskor så var det någonting annat liksom, som du nosade till dig. Så,
verkligen, verkligen. När man jobbar som undersköterska så får man ju chansen att arbeta med olika barnmorskor. Och jag upplevde att det som de här hembarnmorskorna hade gemensamt, det var helt fantastiskt. De hade liksom en helt annan helhetssyn och att det var mycket lugnare och harmoniska födslar som de hade. Så att jag visste redan där och då att ska jag bli barnmorska så ska jag bli en sån barnmorska.
Och sen, precis, och du pratade också om, men det betyder att du träffade på Cayenne redan där.
Ja, det gjorde jag. Och Antetrén också.
För du sa så fint det här, att så här, för jag frågade ju sen, när blev du barnmorska? Så sa du, jag blev ju egentligen barnmorska mycket tidigare. Men kan du inte berätta om det mötet med Cayenne?
Ja, det var ett väldigt viktigt möte. Det var mitt i natten efter en magisk födsel som vi hade haft. Då sa hon till mig, du är redan barnmorska. Du har det som krävs. För att hon såg vilken fascination jag hade och hur mycket jag älskade det. Då sa hon att det enda du behöver göra nu är att skaffa en legitimation. Du har det inom dig som krävs. Och det var väldigt härligt att få höra det av någon som jag beundrar så mycket.
Ja, sen har ju du liksom följt det spåret. Så. Och jag menar, nu jobbar du 50% på förlossningen. 50% som hembarnmorska. Men jag tänker också så här, vi i dessa tider just nu när vi har fått reda på ganska nyligen att hemförlossningsbidraget är indraget. Eller vad, jag vet inte. Det är...
Precis, den sista ansökan fick skickas in 20 augusti.
Igår.
Mm.
Ödesmättat, här sitter vi idag liksom, den första dagen
verkligen
som det faktiskt inte kan skickas in någon fler.
Just det.
Men det är ju så, det är så sorgligt så att det är, ja, det gör faktiskt ont i mig när jag tänker på det, att det är, och också, jag menar, jag besitter ju inte ens i närheten liksom den kunskap som du besitter, men så mycket förstår jag ju att det är ju inte på några direkt sanna grunder som man gör det här liksom, så. Det här är mina ord, jag vill bara säga så här är mina ord, min uppfattning, att det finns så mycket evidens som visar. Jag menar, det vet jag ju att alla ni som jobbar inom hemförlossning vet. Otroligt mycket evidens som faktiskt visar hur tryggt och säkert det är att föda hemma. Och ändå så använder liksom våra partiledare sig av någon annan information. Ja, eller liksom använder sig av andra strategier.
Och, verkligen. Det som är viktigt att förmedla är att evidensläget har inte förändrats på något sätt. Bara för att den här finansieringen, den här möjligheten nu försvinner, så betyder det inte att det är någonting som har ändrats, att det till exempel har hänt någonting, någonting negativt, eller att det har kommit ny forskning som visar att det inte är säkert, utan tvärtom.
Ja, men precis, och det är väl där skon klämmer lite när jag har liksom frågat mig runt. Ja. Så är det ju snarare fler och fler och fler kvinnor som har liksom faktiskt ansökt om det här. Och jag tänker att det är viktigt att så här, jag pratar för mig, och så som jag uppfattar det så har politikerna förstått att det finns fler och fler informerade kvinnor där ute i samhället som faktiskt har förstått det här.
Precis.
Och man börjar prata om att det faktiskt inte skulle vara så säkert.
Mm.
Ja. När det i själva verket inte finns någonting som tyder på att det skulle vara så.
Mm.
Mm. Annars så skulle inte ni vara så många ändå som väljer att jobba med hemförlossningar.
Och ändå är vi väldigt få.
Ja. Nej, men, och det finns väl inte utrymme heller. Alltså, det har inte funnits, jag tror inte att man har beviljat nästan några på ganska många år.
Ja.
Jag tror att du är en av de sista. Va, som...
Precis, jag var den sista som fick.
Du var den sista till och med. Ja, du ser ännu mer så här, det är bara massa ödesmättade saker. Du var den sista.
Mm.
Ja. Gud vad... Ja, men det är, alltså, jag tycker att det går åt fel håll.
Mm.
Verkligen.
Och vi följer ju inte alls den internationella utvecklingen.
Mm.
Vi har inga birth centers i Sverige. Vi har bara ett enda alternativ.
Mm.
Ett stort sjukhus.
Ja. I England så finns det ju hur många som helst. Jag nämner inte hennes namn då, men en annan barnmorska som jag har följt liksom på nära håll. Och hon var ju en av de som kämpade mest liksom för den här, det var en lägenhet i Stockholm där liksom förlossningen skulle vara så hemlik som möjligt. Och hon sa ju att hon inte ens visste om hon ville fortsätta jobba som barnmorska efter att ha liksom varit inblandad i det här politiska spelet.
Mm.
Ja. För att det bara tog helt musten ur henne liksom.
Mm.
Ja. Så att det är tråkigt. Jag menar, du pratar om det här med barnmorska en till en.
Mm.
Att liksom få följa samma person och den tryggheten.
Mm.
Vi har nämligen pratat lite innan här så.
Precis, därför du vet så mycket.
Ja. Nej, men du uttryckte det så himla fint att allt annat liksom är, du sa faktiskt ordet hyckleri liksom.
Precis.
Att om man ska ha det tryggt och säkert så ska man liksom jobba en till en.
Att man måste börja i rätt ände. Det hjälper inte att lägga miljontals kronor på utbildningar, forskning, förebyggande arbete för att minska förlossningsskador. När man inte erbjuder one-to-one care. Mm. En barnmorska, en kvinna. Det är liksom, det är att börja i fel ände.
Och alltså jag är så glad för jag får ju utbildning av dig här. Du sa så fint att om en kvinna inte kan få en orgasm i det rummet hon föder i, så kan hon inte heller föda utan att det finns risk för skador.
Precis.
Ja. Och när man uttrycker sig på det viset så här, då blir det ju helt uppenbart vad det är vi håller på med.
Vi barnmorskor har ju magisterexamen i sexuell och reproduktiv hälsa. Och den sexuella aspekten och att man föder barn med sexuella organ, det pratar vi ju inte så mycket om. Att det är samma hormoner som behövs för att det ska gå bra. Så det rum där du kan få orgasm, där kan du föda barn utan skador.
Och för mig var ju det liksom något helt nytt. Och jag vet ju att när ni var på det här hemsamtalet, liksom förberedande samtalet, så var det faktiskt du som tog upp det här med att du som kvinna kan också stimulera dig själv för att hjälpa till. Jag kände att jag blev lite rosig, men så tänker jag ju sett filmer. Det finns en jättefin film som faktiskt ligger ute på YouTube med en schimpans som föder barn, och hur hon under hela liksom förloppet så här, smeker liksom sig själv och det ser inte ut som att hon liksom ligger för att, men att det är att hon är väldigt liksom familjär och liksom känner sin kropp och hjälper till. Den bilden är ju, jag skulle vilja liksom ha mer av sånt liksom. Och jag tänker att sånt måste ju du få se på ett helt annat sätt liksom med hemförlossningar.
Jag upplever att man föder ofta snabbare hemma än på sjukhus. Därför att man känner sig tryggare hemma. Och självklart finns det ju kvinnor som känner sig tryggare på sjukhus. Och det är jätteviktigt att lyssna på den inre rösten. Känner du dig tryggare hemma men åker till sjukhus, så tar du faktiskt en risk när du åker dit.
Ja, men jag tänker att allting stannar väl av och att man inte är en trygg liksom miljö för mig. Var din man med på båda förlossningarna? Men du hade ingen doula utan?
Nej,
inte jag heller. Men så här, och jag visste ju framförallt vid första förlossningen och andra förlossningen, så visste jag knappt vad en doula var.
Nej, jag visste knappt vad en barnmorska var, kanske.
Ja, men du började ju med
allt. Jag hade ju liksom noll rädsla. Vadå? Kan det gå snett? Nej, alltså det hade jag ingen aning om eller tänkte. Jag tänkte inte ens att man kunde brista eller att något kunde gå snett överhuvudtaget.
Men då låter det ju faktiskt som att du också har någon naturlig liksom tillit till din kropp. Och det är ju långt ifrån alla kvinnor som har det. Det är ju väldigt många kvinnor, skulle jag säga, som inte har det.
Jag tänker att eftersom jag hade gynekologisk cancer och sen blev frisk och kunde föda barn, så var det som ett kvitto för mig att min kropp är tillräckligt frisk för att bli gravid och föda barn. Så att det var liksom, det var redan klart innan det var klart.
Men du får själv välja om du vill svara på. Men jag tänker ju direkt då, så här, då tänker jag ju på någonting som är mycket större, liksom en andlig aspekt. Att den tilliten till att jag blev faktiskt gravid efter allt det här. Och då är det ju självklart att jag ska kunna föda barn också.
Precis. Ja.
Är det någonting som du kan relatera till? Liksom att...
Ja, alltså... Det var så himla orättvist att vara 20 år och få cancer. Så när jag blev frisk så var det som att jag hade bestämt mig för att från och med nu så ska allting bara gå bra. Det kan inte gå fel igen. Så jag har haft en liksom positiv inställning till allt som har skett därefter. Och därför tänker jag ibland att cancern varit en gåva som har gjort att jag mognade så tidigt och bara hade goda förväntningar på det som skulle hända därefter.
Ja, jag menar att det blir så sjukt, det är klart att det sätter spår, men jag menar det är ju inte heller alla som klarar av att välja det liksom förhållningssättet. Men du har verkligen gjort det. Jag vet att du i höst har valt en att utveckla, vad ska man säga, din profession, så kan man säga.
Mm.
Ja.
Mm.
Mm.
Precis. Under det senaste året har jag fått mycket doula förfrågningar.
Mm.
Många kvinnor vill gärna att doulan ska vara barnmorska och helst hembarnmorska.
Mm.
Och du vet ju som är doula att när man är jour så blir man ju väldigt låst. Mm. Och det är svårt att tacka ja till flera uppdrag samtidigt.
Mm.
Och eftersom jag vill hjälpa fler och sluta tacka nej, så tänkte jag att nu får jag tänka, hitta på något nytt här. Så att jag kan tacka ja om jag kan och är tillgänglig. Då är det klart att jag kommer. Och då tänkte jag att jag ska börja med akut barnmorskestöd. Och det innebär att man kan gå in i ett bokningssystem och boka de timmar man behöver. Det kan vara hembesök om man vill föda hemma, eller förlossningsförberedande samtal på mottagning, eller dyktekniken via videosamtal kan man ringa och få hjälp under latensfasen, eller att jag möter upp på den förlossning som man befinner sig på och doula där. Och även amningsstöd efteråt och stöd i hemmet under nyföddhetsperioden.
Så att om jag är på väg, liksom, känner att nu är det på dags, då kan jag gå in och kolla om du är ledig. Ja, och så kan jag få med dig på förlossningen. Det är ju helt fantastiskt. Och jag
kan även vara som en backup för andra doulor. Det kan ju hända att man har en doula och så händer någonting, att den doulan inte kan, eller att man tänkte att nej, men jag behöver ingen doula, men sen så när man kommer till förlossningen och känner att nej, jag behöver extra stöd, så kan man försöka få tag på någon lite akut.
Ja, men jag tänker att det är en fantastisk tjänst. Alltså jag förstår ju hela det här du pratar om, att det ultimata är ju naturligtvis om man kan vara en till en, men det vore ju drömmen om det var landstingsfinansierat. Nu är du en kvinna med två barn och man och måste ju leva precis som alla andra, och då tänker jag att det är ett fantastiskt alternativ. Men också för att fler ska få ta del av det här. Men jag tror också att någonstans att fler och fler jag känner mig fortfarande väldigt positiv, men det finns också en del i mig som är ganska krass, som inser sig, ska jag ha det bra så kanske jag måste liksom betala för det. Och det var ju också någonting vi pratade om, det här att vi som du pratade om, så att kvinnor i, du får gärna berätta det, att kvinnor gärna liksom lägger pengar på.
Ja, precis. Vi betalar ju väldigt mycket skatt i Sverige, och vi är vana att få gratis sjukvård. Och det tycker jag är självklart att det borde vara så. Men eftersom vården inte ser ut som vi önskar att den gjorde, så upplever vi ibland att vi inte får bra vård. Men ändå så finns det ett motstånd att betala för den vården. Och i det här så tycker jag inte att det handlar om själva pengarna, för att vi är inte främmande att köpa hutlöst dyra barnvagnar till exempel. Det kan ju kosta 10-15 tusen utan att man tycker att det är konstigt, eller att folk betalar för skönhetsbehandlingar. Och det är liksom, det beror på skönhetsidealen som finns. Att det är mer accepterat att lägga pengar på det yttre än det själsliga. Att man vårdar och tar hand om sig själv.
Ja, och nu bara när du säger det så dök det upp liksom att jag har lite bekanta som anordnar sådana här botoxpartyn. Och även om det blir lite billigare då, så är det fortfarande, det är så vansinnigt dyrt.
Mm.
Jag tänkte, men det finns, så här, det kan man betala för.
Verkligen.
Ja, och jag tänker att det här är ju ett stöd för en själv liksom, och också ett ögonblick som aldrig kommer igen.
Verkligen. Så. Och man gör det inte så många gånger i sitt liv.
Nej, men det är ju få liksom, ja, som är som familjen annorlunda och gör det 12-13 gånger. Mm. De flesta föder mellan ett till kanske tre barn.
Mm.
Ja.
Mm.
Och den erfarenheten jag har är ju att de som säger så här att, och som kanske inte har haft doula första gången, pratar ju om vilken skillnad liksom, det är att ha någon med sig.
Verkligen. Det känner jag även som barnmorska på förlossningen, att de kvinnor som har doulor, att det är helt fantastiskt. Jag älskar ju det själv, när kvinnor kommer in med doulor.
Mm. Men det är för, alla barnmorskor reagerar inte så. Alltså så här, jag skulle ändå säga att majoriteten av barnmorskor är jättefina verkligen och tar det inte personligt liksom, medan en del faktiskt inte riktigt gillar det. Men det får stå för dem så. Mm. För jag tänker att det underlättar ju för alla liksom, och framförallt för den som är i fokus liksom, kvinnan.
Verkligen.
Det var någonting som jag tänkte återkoppla till. Men ja, nu. Mm. Apropå ja.
Mm.
Så sa du flera gånger här nu. Så här, jag har börjat öva mig på att säga ja.
Just det.
Ja.
Just det.
Och nu sitter vi här. Och jag vet att du ska ha en föreläsning.
Mm.
Ja. Ja, men jag tänker att det är helt fantastiskt. Ja, och få prata om de här sakerna som du brinner för.
Mm.
Ja.
Verkligen.
Ja, även om jag vet att du är jättenervös för att hålla den här föreläsningen.
Ja, precis. Det,
ja.
Att tala inför grupp är för de allra flesta värre än döden.
Ja, men ändå så tänker jag, nu sitter du här och är ack så levande och... Jag tänker att det är lite spännande ändå, för att den här intervjun är ju blev lite annorlunda.
Ja.
För vi är inne på inspelning nummer 2.
Ja, det är så. Det. Ja.
Och jag menar, hela podden alltså bygger ju på liksom, modiga människor.
Mm.
Och jag tycker att du är så modig som gjorde det här igen. Ja, men jag tycker att jag måste verkligen ära det hos dig. Att du gjorde det, jag blir lite rörd. Att du gjorde det igen. Och att du gjorde det för din egen skull. Ja, jag blir mer än rörd tror jag.
Tack för att jag fick chansen.
Så att för det här var också en utmaning för dig.
Verkligen.
Och nu tänker jag att efter det här så kommer du våga säga ja.
Fler gånger.
Fler gånger.
För det var det vi pratade om tidigare, att våga tala din sanning.
Mm.
Vad ångrar man mest när man ligger på dödsbädden?
Mm.
Att man inte vågat tala sin sanning.
Mm.
Och att vi lever i en kultur där tiga är guld.
Mm.
Men jag har tröttnat på var tyst.
Mm.
Så därför tackar jag ja.
Mm.
Och kommer fortsätta tacka ja.
Mm. Och det tänker jag är så bra. För vi kommer få höra dig massa fler gånger. Ja. Men jag är ju övertygad om det. Alltså verkligen. Ja. Ja. Och jag menar det du brinner för och det du gör. Mm. Alltså det behövs ju där ute. Ja. Det är ju inte bara det. Jag menar du har ju hjärtat med dig också i det du gör. Mm. Så. Ja.
Ja, jag älskar det jag gör.
Mm.
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 Ja. Så. Ja. Jag försöker bara leta i minnesbanken här. För du sa så många kloka saker i våran förra inspelning. Så att vi inte...
glömmer att ta med. Mm. För jag vet, vi pratade om att ära livet.
Just det. Ja. Just det, att allt annat vore otacksamt.
Mm.
Att jag har ju fått en chans att få leva.
Mm.
Och då har jag valt att jobba med något som jag verkligen brinner för.
Mm.
Och att jag vill vara med och bevittna mirakel.
Mm.
Att jag nöjer mig inte med något sämre.
Mm.
Och att vara med och bidra till att andra människor får fina upplevelser.
Mm.
Det finns ingen bättre gåva att vara där när man är med om den transitionen, vare sig det är när man föds eller när man dör.
Mm. Nej, och det är det jag tänker så här. Det är klart att det är det du ska göra. Men när du har varit där liksom som 20-åring och sen får knyta ihop det liksom med livet, och jag tänker så här, vad är egentligen början och vad är slutet? Alltså, så man vet ju inte.
Mm.
Det var, jag pratade med en väninna häromdagen som hade lyssnat på Stina Wolters program här med den här 8-åringen som och nu kommer inte jag, men summa summarum var i alla fall att hon tyckte liksom att vara där dit hon skulle, liksom att det var ett bättre ställe egentligen, om jag förstod det rätt.
Mm.
Och många som har liksom nära döden upplevelser och sånt vittnar ju om att det finns liksom ingenting att vara rädd för.
Nej. Ja.
Och jag bara vävde ihop det liksom, dels där du har varit, men också att du hela tiden jobbar liksom i det här att få ta emot ett nytt liv.
Mm.
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 Mm. Men har du också varit med om att något barn har fötts död? Varit dött vid födseln?
Nej. Inte något barn som jag själv haft.
Nej. Mm. Så det har du ännu inte varit med om i alla fall?
Nej.
Men är det, och det är kanske inte en liksom en rädsla som finns där, för det är ju någonting som jag själv alltid tänker tanken liksom. I alla mina 3 graviditeter så har jag tänkt, tänk om någonting går fel.
Mm.
För man vet ju faktiskt inte.
Nej. Jag tänker alltid att sannolikheten att någonting ska gå snett är ju så himla liten.
Mm.
Och eftersom sannolikheten att allt ska gå bra är så mycket större, så väljer jag att fokusera bara på det.
Mm. Och jag tänker att det är så en fin inställning, men det tråkiga är ju nu när jag själv drog in det här, är ju att den tanken som jag hade, det är ju någonting vi matas med ständigt liksom. BB Sofia stänger för att det hände ju en olycka där som Uppdrag granskning gjorde till något ganska stort liksom. Mm. Det var som att hela BB Sofia liksom sjönk ner i något trauma där av den här. Och det är så tråkigt att man inte ärar liksom allt som går så bra.
Verkligen.
Ja.
Mm. Men hela samhället genomsyras ju av ett risktänk och rädslor istället för att fokusera på hur säkert och tryggt det är att föda barn 2019.
Ja, och det är därför jag tänker det är viktigt att du säger det. Liksom. Mm. För det är det jag tänker, så här, tänk om vi fick höra det mer. Mm. Och inte bara liksom, allt som är farligt.
Mm.
Ja. Ja, nej, men så fortsätt verkligen att sprida liksom, din mission och din klokskap och din kunskap.
Tack för att jag fick komma
och
prata i din fina podd.
Tack.